Hej, Johan Glans här, kanhypnos.se. Jag tänkte berätta om hur hypnos fungerar och hur jag ser att hjärnan fungerar. Detta är viktiga detaljer, allt för att du ska kunna lyckas och att du inte har någon rädsla om vad hypnos är. Om vi delar upp hjärnan i tre olika delar så har vi först medvetandet. Det är i det tillståndet vi är nu. Vi är väldigt medvetna om saker omkring oss just nu. Under det medvetna har vi det som vi kallar för det undermedvetna. Och under det har vi det omedvetna. Det omedvetna gör egentligen bara två saker. Det håller reda på styrkan och svagheten i vårt immunsystem. Och det kontrollerar automatiska funktioner inom oss. Som till exempel att du sväljer, blundar utan att du tänker på det. Jag ska först förklara för dig hur det medvetna arbetar. Vårt medvetna har fyra olika egenskaper. Den första egenskapen är att den analyserar saker som händer omkring oss just nu. Det är den del av oss som tar hundratals beslut dagligen för att vi ska klara av dagen. Beslut som, ska jag öppna dörren? Detta är saker som händer som vi tror sker automatiskt, men vi måste ju ta ett beslut om vi ska göra dem eller inte. Nästa egenskap i vårt medvetna är den del som gör att vi hamnar i problem ibland, vårt rationella logiska jag. Om inte den får en orsak till varför vi gör som vi gör, så blir den delen av oss frustrerad, nervös. Och går det tillräckligt med lång tid innan den får en orsak, så kan detta leda till sinnesförvirring. Vår psykvård är full med människor som sitter och gör saker som de inte vet varför de gör det. Och den enda orsaken till att vårt rationella medvetande ger oss problem och gör saker som vi inte vet varför vi gör dem, är att vårt analytiska jag inte kommer på något originellt. Jag ska ta ett exempel på detta. En rökare säger att han röker för att det lugnar ner honom. Problemet med en sådan bortförklaring är att den ursprungligen kommer inte från den personen som röker. För innan rökaren började med sin fula ovana så hörde han folk omkring sig säga: jag röker för att det lugnar ner mig, och därför tror vi vet varför en rökare röker. Generellt så har rökarna börjat med sin fula ovana när de behövde trygghet. Oftast börjar man att röka i 12-13 års åldern. Trygghet när vi växer upp får vi oftast av familjen, kompisar och vänner. Men något händer runt 12 års åldern som gör att vi upplever att vi inte får den tryggheten längre. Därför söker man sig utanför familjen och sina kompisar, för att man behöver trygghet, eller rättare sagt uppleva en viss trygghet. Ofta pratas det om att rökare är trygga. När sedan någon erbjuder dig en cigarett och du har ett behov av trygghet, då tar du den, och omedelbart så känner du att du har ökat din trygghet. I alla fall så upplever du att du får trygghet. Man börjar inte att röka för att bli avslappnad och lugn. Man börjar för att man saknar trygghet, och det tror man då att man får genom att börja röka. Så du måste förstå varför vårt rationella ger oss en orsak till att vi gör som vi gör. Det är aldrig originellt, och det är fel sätt av oss att bete oss på. Nästa egenskap vårt medvetna har, det är viljan. Och vi vet ju att den både kan vara stark och svag. Följande tankar kan man få efter man har ätit för mycket av något, till exempel choklad. Nästa gång jag handlar ska jag inte köpa någon choklad. Och detta håller så länge viljan håller sig stark. Men blir viljan svag, då kan det till och med bli fel effekt. Istället för att låta bli att handla den där chokladen, så handlar man dubbelt så mycket choklad. Den sista egenskapen vårt medvetna har, det är närminnet. Närminnet behöver vi varje dag för att klara av dagen. Det håller reda på hur man tar sig till jobbet, vad heter mina barn. Närminnet gör inget annat än att hålla reda på detta åt oss. Vad vi egentligen befinner oss i, vårt verkliga jag, är en nivå under det medvetna. Det kallas för det undermedvetna. För att kunna förstå hur vårt undermedvetna arbetar så kan man jämföra det med en dator. En dator kan bara fungera så som den är programmerad. Den har inget val. Samma regler gäller för vårt undermedvetna. Men om vi ändrar på det, vi gör en omprogrammering och då måste vi fungera efter den nya programmeringen. Vi programmerar vårt undermedvetna varje dag genom upplevelser. När vi föds är vår dator i princip tom. Vi har alltså programmerat sedan den dag vi föddes, och det är det som gör oss till den människan vi är idag. Och ändras inte det, så är det den vi är när vi dör. Jag ska ta ett exempel. Vår dator har blivit programmerad att vi är totalt värdelösa. I framgång och motgång så är det vad vi är, och det summeras av all programmering vilken sorts människa vi är. Denna programmering som har blivit inött i oss från många håll, och det undermedvetna måste fungera så som den har blivit programmerad. I vårt undermedvetna har vi våra minnen. De finns kvar där sedan den dagen vi upplevde det. Vi tänker på sådant som har hänt oss som ett bevarat eller ett bortglömt minne. Det undermedvetna är som en videokamera som har spelat in allt som har hänt dig. Allt du har luktat, smakat, hört, sett. Alla sorts känslor som du har känt, det finns inlåst i vårt undermedvetna. Vi glömmer aldrig någonting i det undermedvetna. Däremot glömmer vi saker i det medvetna. I det undermedvetna har vi en inre programmering. Vi kallar detta för vanor. Vi har alla tre olika vanor. Goda och dåliga vanor. Och så har vi praktiska vanor. Vi gör saker på ett visst sätt när vissa saker händer. Till exempel, ringer det i telefonen, då svarar vi. Sätter vi oss i bilen, så tar vi på oss bältet. Efter vi har gjort en viss grej flera gånger, så har vi gjort det till en praktisk vana. Nästa egenskap i vårt undermedvetna är känslor. Självklart vill vi inte leva utan känslor som kärlek, värme, de goda känslorna. Men några av våra känslor gör att vi hamnar i situationer som känns obehagliga för oss. Vårt medvetna arbetar inte med känslor. Så när vi behöver känslor så öppnar sig vårt medvetna så att vi kan ta itu med den situationen med vårt irrationella, barnsliga men högst intelligenta undermedvetna. Nästa egenskap i vårt undermedvetna är troligtvis den mest viktiga för oss, vårt självbevarande, vår skyddande del av oss. Den måste skydda oss mot fara, verklig eller påhittad fara, det spelar ingen roll. Om vi hittar på någonting i vårt undermedvetna så måste vi skyddas, för vi kan inte själva förstå om det har hänt eller inte. Men vi måste skyddas, det är vårt undermedvetnas uppgift. Den sista delen i vårt undermedvetna är den negativa delen av oss, latheten. Även att vårt undermedvetna är så mäktigt, så är det den lataste delen av oss. Den gillar inte att arbeta, för då måste den acceptera positiva förslag om förändring. Det tar mer på krafterna att göra en positiv förändring. Positiva förslag är riktigt svåra att få in i vårt undermedvetna, till skillnad från negativa förslag. De skär som en varm kniv genom smör rakt in till vårt innersta undermedvetna. Detta sker hos de flesta av oss på ett enkelt sätt. Vi har programmerats på det sättet. Jag ska ta ett exempel. Om en överviktig person kliver ut ur duschen och ställer sig framför en spegel, så genererar det tanken, vad tjock jag är. Den tanken flyger rakt in i det undermedvetna och det svarar, ja, det stämmer med den programmeringen jag har. Och uppfattningen att man är överviktig blir mycket starkare. Men om samma person skulle tänka, vad smal jag är riktigt attraktiv. Då hamnar förslaget i början av det undermedvetna och det svarar, nej, det matchar inte med min programmering. Det förslaget gillar jag inte. Det avvisar jag. Hur får man då in förslag till vårt undermedvetna? Och det är väldigt viktigt att du förstår följande. Om ett förslag, en tanke, en idé tar sig in till vårt undermedvetna, då måste den fungera efter den programmeringen. Och en förändring måste ske. Jag ska ta ett nytt exempel. Vi tar ett beslut. Vi säger att vi ska sluta röka. Vi tar beslutet i vårt medvetna att ingenting i hela världen kan få oss att börja röka igen. Men då säger vårt undermedvetna, helt underbart, jag kommer att stödja dig. Du kommer att må så mycket bättre och du minskar risken för hjärt- och lungsjukdomar. Men för att det ska få någon effekt på dig så måste du programmera om ditt undermedvetna. Och nu kommer problemet. Det finns en del till i vårt medvetna som jag inte har berättat om. Vi kallar den för den kritiska faktorn. Han är anställd av det undermedvetna att stoppa alla positiva förslag som försöker ta sig in till det undermedvetna. Han stoppar det på ett sätt som vi inte förstår, men vi vet att det händer. Den kritiska faktorn säger: okej, den här personen vill sluta röka. Ska jag låta förslaget att passera in? Och kom ihåg, att passera förslaget in till vårt undermedvetna, så måste förändringen ske. Men då säger vårt undermedvetna: vänta här, nu kommer latheten in. Han behöver rökningen som en trygghet. Han har rökt i 15 år och det krävs många års av omprogrammering. Det har inte jag lust med. Det är alltså den kritiska faktorn som bestämmer, så det förslaget avvisas. Och det enda stället förslaget kan fortsätta till, så är det till viljan. Och så länge viljan är stark så är det inga problem. Men blir viljan svag så är man snabbt tillbaka i gamla vanor. Hur många känner man som har försökt att sluta röka? Många är mitt svar. Hur gör man då för att få in ett förslag, en idé, en tanke till det undermedvetna? Jag använder mig av olika metoder, bland annat hypnos. Och den ger följande. Den passerar den kritiska faktorn som blockerar förslag i det medvetna. Och den öppnar upp det undermedvetna för nya förslag, ny programmering. När den kritiska faktorn blir passerad händer följande. Man blir djupt avslappnad och man kommer i kontakt med sitt undermedvetna. I de djupaste avslappningarna så är ditt medvetande 200-300% mer på sin vakt än vad du är nu när du lyssnar på mig. Alla dina sinnen, hörsel, smak, lukt, syn och känslor är cirka 100 gånger skarpare än nu. En annan viktig sak du måste förstå är att när du tillåter en avslappning så tar ditt medvetande på sig en helt annan roll. Jag vill att du ska tänka dig att den tar på sig rollen som en stentuff, stenhård väktare som försvarar dig. Du måste göra följande när du hör ett förslag. Du måste ta ett beslut. Du har ingen val. Du har 4 möjligheter och vilket beslut du tar avgör om du kommer att lyckas eller att misslyckas. Det beslut du tar avgör om förslaget får passera in till ditt undermedvetna eller om det blir avvisat. Om förslaget accepteras så blir det en förändring och det är ju därför du har kontaktat mig. Vilka är då dessa beslut? Jo, det första är: det här förslaget gillar jag. Jag vet att det fungerar. Med den mentala attityden då kommer den förändringen som du har kontaktat mig för. Tyvärr så har du 3 andra alternativ. Ett förslag går emot din religion, din moral. Om ett förslag känns obekvämt för dig av någon anledning, då blir det förslaget automatiskt blockerat och ingen förändring får ske. Ett annat alternativ är att för dig så spelar förslaget ingen roll. Då avvisas förslaget och ingen förändring sker. Det sista alternativet du kan välja är det alternativet som gör att man misslyckas. Det här förslaget gillar jag. Kanske det fungerar. Jag tror att det fungerar. Hoppas, kanske och tro betyder i dessa sammanhang automatiskt misslyckande. Den enda gången ett förslag får passera in till ditt undermedvetna är när du accepterar ett förslag med den mentala attityden: det här förslaget gillar jag, jag vet att det fungerar. Verkligheten och sanningen är att jag kan hjälpa dig, men bara som en guide och ingenting annat. En guide som guidar dig rätt. Om du tillåter mig att vara din guide så kan jag hjälpa dig att slappna av. Du kommer uppleva en fysisk avslappning och en mental vakenhet. Och när du är i detta tillstånd så öppnas det upp inom dig en helt ny värld. Och detta är din värld där jag guidar dig mot förändringen som du har kontaktat mig för. Om du inte vill fortsätta vara avslappnad så kan du så snabbt som du tänker tanken öppna dina ögon och vara tillbaka i samma tillstånd som du är nu. Men om jag får vara din guide, då kan jag visa dig hur du kan stanna kvar i den underbara avslappningen. Och har du den rätta mentala attityden inför mina förslag, så ska jag guida dig så att du kan tillåta dig en förändring. Men väljer du en av de andra mentala attityderna, så kommer du att misslyckas. Du ska veta att det är bara du och endast du som bestämmer om du ska lyckas eller inte. Om du inte vill berätta något, så gör du inte det. Och om jag frågar dig något som du tycker att det har inte jag med att göra, då säger du bara det. Det har du inte med att göra. Ingen kan få dig att avslöja saker som du inte vill. Absolut ingen. Om jag skulle vilja veta något så har jag större chans nu att få dig att avslöja något i det tillståndet som du är nu. Så som du förstår så beror allting på dig och din mentala attityd och ingen annan. Det är du som bestämmer, det är du som har kontrollen över dig själv. Jag vet att du kommer att njuta av att vara avslappnad, för det är något helt naturligt som kroppen njuter av. Du kommer att vara exalterad över förändringen som du vill ha, och jag kan hjälpa dig genom att vara din guide och guida dig. Till sist vill jag bara poängtera följande. I avslappningen kommer du att kunna höra ljud omkring dig eftersom du inte sover. Du är bara djupt avslappnad. Men en skillnad dock. Ljud omkring kommer inte att störa dig på något vis, utan bara hjälpa dig att slappna av ännu mer. Det enda ljudet du behöver att följa är ljudet av min röst. Och min röst kommer att hjälpa dig att bli ännu mer avslappnad. Om jag säger ordet fantisera i avslappningen så menar jag att jag vill att du ska fantisera, eller om du är någon av de 20% av befolkningen som kan se bilder, att du ska se en bild av det jag ber dig fantisera. Om jag säger ordet sov under introduktionen till avslappningen så menar jag inte att du ska somna, för då kan vi inte göra den här förändringen som du vill ha. Utan det betyder att jag vill att du ska tillåta dig en omedelbar avslappning av dina muskler. Ordet sov är ett redskapsord jag använder mig av, och det betyder att jag vill att du omedelbart ska tillåta dina muskler att slappna av. För att vi ska kunna göra det här så vill jag att du tänker dig att vi gör en överenskommelse, du och jag. Jag lovar att guida dig, och om du följer mina instruktioner med den mentala attityden, jag gillar förslagen, jag vet att det fungerar, då kan vi tillsammans uppnå en förändring som du vill ha. Om du följer mina instruktioner så kan jag hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig att få en mer förståelse så att du kan nå en bättre balans inom dig. Till slut så vill jag bara återigen poängtera följande som är väldigt viktigt att förstå. Det undermedvetna måste skydda oss mot fara, verklig eller påhittad fara. Och det undermedvetna skyddar oss på sådana sätt som vi inte förstår eller föredrar. Men att skydda oss, det är hans uppgift. Du kan så snabbt som jag knäpper mina fingrar så här nå en djupare avslappning. Och det enda som hindrar dig är att du har en rädsla eller en missuppfattning. Jag hoppas att du nu förstår mer om hur det fungerar nu när jag har förklarat det för dig. Om du har några frågor så är jag mer än villig att diskutera dem med dig. Tack för att du tog din tid och lyssnade på mig.
Musik Kevin MacLeod, Fluidscape.